Hej och välkomna till semesterpoddarna i Vänliga Vetlanda-podden. Mitt namn är Emelie Bäckström och det här är min historia. Jag är här idag för att jag vill dela min historia med er. Jag är här för att belysa någonting som är så viktigt att belysa i vårt samhälle. Och jag är också här för att du som har växt upp som jag kanske inte ska känna dig riktigt lika ensam. Och att vi tillsammans kan hitta styrkan i varandra. Och visa på att det finns hopp och att du kan få ett bra liv. Oavsett vad du har varit med om. Och oavsett vad du har i bagaget. Jag är 30 år gammal. Och jag är ett vuxet maskrosbarn. Att vara ett maskrosbarn, det innebär att du har växt upp på ett sätt som du inte bör. Du har växt upp under otrygga förhållanden, men du har klarat dig bra senare i livet och du har tagit dig ur det svåra. Jag har 6 syskon, vilket innebär att vi var 7 barn. Och min historia börjar när jag är 3 månader gammal. När jag var 3 månader så signalerade socialtjänsten om att den här flickan borde absolut inte bo i det här hemmet. Och man försökte att få mig placerad, men mina föräldrar, de bytte kommun, vilket innebär att utredningen från socialtjänsten lades ner. Och mamma och pappa var trygga från socialen ett litet tag. Så här gjorde vi under hela min uppväxt. Så fort socialtjänsten kom för nära så flyttade vi. Vilket innebar att jag hann bli 10 år gammal innan vi placerades på ett utredningshem. När jag ser tillbaka på min barndom så känner jag bara oro och ångest och otrygghet. Jag har inte många positiva minnen överhuvudtaget från min barndom. Och det kan vara en jättesorg för mig idag. Men jag ser också så mycket positiva styrkor jag har fått genom att vara med om det jag har varit med om. Jag brukar säga att jag har varit utbränd sedan jag var 6 år gammal. Och detta vet jag för att jag minns de känslorna jag bar inombords när jag var så liten. Och särskilt en kväll när det var dags att ha fest hemma. Pappa var jätteglad och det var dags att fixa och dona så att han kunde ha en trevlig kväll hemma med sina kompisar. Och jag var familjens soldat. Det var jag som var tvungen att se till att mina syskon överlevde från dag till dag. Och det var jag som skulle se till att allting funkade hemma. Så när jag märkte att det var dags för fest så gömde jag alla knivarna hemma. Jag tog reda på hur mycket alkohol som fanns i hemmet. Och jag höll koll på vad mina syskon var. Och sen så var jag så himla trött. Och gick upp på övervåningen och la mig en liten stund i sängen. Och jag minns att jag verkligen tänkte så här att livet är så jobbigt, jag orkar inte mer. Och sen somnade jag. Och när jag vaknade så vaknade jag av att glas krossas och att de skriker från nedervåningen. Och jag får panik inombords. Hur kunde jag vara så dum att jag somnade? Jag var ju tvungen att skydda alla, då kan ju inte jag somna. Så jag springer ner med världens panik inombords och vet inte alls vad som väntar när jag kommer ner. Och när jag kommer ner så ser jag hur min farbror slår på min pappa. Och jag visste att nu måste jag skydda mina syskon först av allt. Så jag drar med mig mina syskon upp till övervåningen och sen så utsätter jag dem för ett enormt trauma. Jag kan än idag minnas skriken från dem när de ber mig att inte låsa in dem. Men jag låser in dem i en kattvind vi hade på övervåningen. För att jag ville att de skulle överleva natten. Jag ville inte att någon av dem skulle dö. Så därför så iskallt stänger jag dörren framför dem. Sen så springer jag ner. Och oavsett hur mycket jag avskydde min pappa och hur mycket jag rädd jag än var för min pappa så var han också min älskade pappa. Och jag ville inte att min farbror skulle slå på min pappa. Så jag börjar dra i min farbrors ben för att han ska sluta slå på pappa och istället slå på mig. Och jag lyckas med mitt uppdrag och sedan så springer jag in i mina föräldrars sovrum och gömmer mig under deras säng. Och min farbror han springer efter och försöker få tag på mig. För han ska minst visa mig att man inte beter sig hur som helst och att det är han som bestämmer. Efter en stund så ger han upp för att han inte fick tag på mig. Och jag visste att för stunden är jag trygg. Och jag var så trött. Och jag upptäcker att jag har kissat på mig. Men jag vågar inte röra mig utan jag ligger där och känner mig alldeles ensam. Och jag gråter tyst. Och jag förstår inte hur livet kan få vara så här. Men jag vet ju ingenting annat heller. Min pappa hade ett alkohol- och drogmissbruk. Och det har han haft under hela min uppväxt och under hela mitt liv. Och det har han än idag. Och min mamma har haft ett tablettmissbruk. Och också varit ganska avskärmad från världen överlag. Hon har inte kunnat ta hand om någon annan och knappt sig själv. Vilket innebar att jag fick axla den tunga rollen väldigt tidigt i livet. Att ha ansvar för mina syskon. Under min uppväxt så hade vi väldigt lite mat. Alla pengarna som vi fick in, de gick åt till att köpa alkohol och droger. Vilket innebar att vi väldigt sällan hade något att äta. Och under perioder så vet jag att jag sprang till soptunnorna bakom affären och plockade lite mat för att stilla hungern i magen. Och ibland så hade vi bullformar hemma som vi blandade kaka och cornflakes och sirap i bara för att den där smärtan av att vara hungrig skulle försvinna för en stund. Under hela min uppväxt så har människor i samhället varit ganska rädda för att vara i närheten av mig och min familj. Alla vuxna i vår omgivning sa till sina barn att de inte fick leka med oss för att pappan i familjen var farlig. Detta innebar att vi blev ganska avskärmade från hela samhället. Vi fick inte riktigt se hur ett vanligt liv skulle se ut. Så att det livet vi levde, det hade ju ingen av oss syskon någon aning om hur fel det var. Ett av mina sista minnen som jag har innan vi blev LVU-placerade, det var att en dag hade jag varit ute i skogen och lekt lite grann och så kommer jag hem. Och jag hör hur min mamma ropar på hjälp och att hon ropar mitt namn. Och när jag kommer in så ser jag att min pappa slår henne. Och eftersom att jag var familjens soldat så hoppade jag in och såg till att pappa började slå på mig istället. Och den här gången var pappa så väldigt, väldigt mörk i blicken och hans hat var större än någonsin. Och han slog hårdare än vad han brukar. Och jag var väldigt, väldigt rädd. Och den här gången så svimmar jag. Och precis innan jag svimmar så minns jag att jag tänkte att nu dör jag nog. Det är nog slut nu. Men jag kände ingen skräck inför att dö. Utan jag kände nog mest att det skulle bli skönt. För att jag var väldigt, väldigt trött. Ett tag senare så vaknade jag och då var pappa borta. Och det var lite mörkare i rummet och jag visste inte riktigt var jag var och det gjorde väldigt, väldigt ont. Så jag kryper upp till övervåningen och lägger mig i sängen och somnar. Och på morgonen när jag kommer ner så sitter min mamma vid frukostbordet och dricker kaffe. Och min mamma hon tittar på mig och så säger hon en mening som fullkomligt tog sönder mig inombords. Hon tittar på mig och säger att, nej men Emily, har du varit så klumpig och ramlat ner från trädet nu igen? Och hon gjorde mig så ledsen för att hon visste ju att jag hade hoppat in och tagit slagen istället för henne. Jag hade ju skyddat henne. Och inte ens då kunde hon säga tack. Och detta gjorde så, så ont. Och jag som redan var så trasig. Det fanns ingenting i mitt inre som var helt. En dag så kommer polisen hem till oss tillsammans med en socialsekreterare. Och då var det dags för oss att bli omhändertagna. Och man placerade hela familjen med mamma och pappa på ett utredningshem. För att man skulle utreda mina föräldrars förmåga att ta hand om oss barn. Och på det här hemmet så bodde det många andra familjer. Och efter ett litet tag så försvann pappa därifrån. På grund av att han inte kunde hålla sig borta från alkoholen. Och då fick inte han bo kvar där. Vid det här tillfället hade jag en lilla syster som var ganska nyfödd. Och från den dagen hon kom hem från BB så har jag sovit med henne varje natt. Jag var den som försökte mata henne för att min mamma brydde sig inte om min lilla syster. Och många gånger hade vi inte någon ersättning hemma utan jag försökte mata henne med vanligt vatten i en nappflaska. För jag tänkte att det var bättre än ingenting alls. Och ofta gick jag och vaggade henne och jag hoppade med henne och försökte att lugna henne. Men hon bara skrek och skrek. Och jag minns att jag hade sån ångest över att jag aldrig kunde få henne att sluta gråta. Vad jag inte tänkte på då var ju att hon var så hungrig. Och när vi bor på det här utredningshemmet så kommer personalen in till mig en kväll när jag och min lilla syster ska lägga oss i sängen och sova. Sedan rycker de henne ur famnen på mig och så säger de bara att nej men Emily, du ska inte vara mamma längre utan du ska vara barn för det är så det ska vara. Och så låser de in min lilla syster i en annan del av huset för att de ska utreda mammas förmåga att ta hand om min lilla syster. Och de skriver långa anteckningar om att mamman ger ingen mat, mamman byter inte blöja och mamman ger ingen kärlek. Men det händer någonting tokigt här för att personalen på boendet gör inte heller det. Och de hade stängt ute mig som var den enda som faktiskt försökte få henne att överleva. Så när min lilla syster var 7 månader så akutplacerades hon i en jourfamilj för att hon höll på att dö. Då vägde hon 3700 gram. Och man visste inte om hon skulle överleva från timme till timme. Jag bodde på det här utredningshemmet i nästan ett år. För att det var ganska svårt att hitta familjehem till mig. För att jag var så stor. Och personalen brukade säga till mig att nej men vi har väldigt svårt att hitta ett hem till dig. För du är så stor och så trasig. Och jag som redan kände mig väldigt oönskad och väldigt värdelös kände mig bara ännu mer värdelös. Men en dag så hittade de en familj och det är dags för mig att placeras. Och jag placerades 2 juli 2004. Och i augusti så skulle jag börja skolan. Och jag ville så gärna bara att folk skulle tycka om mig och jag ville så gärna passa in och vara duktig. Men det var väldigt, väldigt svårt. För så många år av mitt liv så har jag missat så många sociala regler. Jag har inte lärt mig alla de här sakerna som man bör göra, som man inte bör göra. Jag hade aldrig ägt en tandborste. Jag visste inte att man borstade tänderna morgon och kväll. Eller att man bytte trosor. För att det var ingen som hade lärt mig detta. Vilket gjorde att det ofta blev krockar. Och jag fick ofta höra att jag hade gjort fel igen. Att jag hade gjort saker som inte var bra. Men det var ingen som berättade för mig varför det var fel och varför man inte skulle göra så. För att det förväntades jag bara att kunna. För att jag var ju faktiskt 11 år gammal. Innan jag placerades så hade jag sammanlagt gått 42 skoldagar. På grund av att vi flyttade så mycket men också för att mina föräldrar hade ingen förmåga att få iväg oss barn till skolan. Vilket gjorde att jag låg efter så himla mycket. Men man ansåg att jag inte behövde gå om skolan för att jag hade ändå lärt mig att läsa och skriva. För att jag hade kämpat med detta hemma. Min största drivkraft var att lära mig läsa för att jag skulle kunna läsa texten på tv:n. För att mina stora bröder vägrade att läsa för mig vad det stod. När jag placerades så fick jag ofta höra att nej, men nu ska vi inte prata om det gamla. Nu får du släppa det för nu har du ett nytt liv. Och jag fick inte börja bearbeta mina minnen överhuvudtaget. Och det man inte tänkte på var hur mycket bagage jag hade med mig. Och hur trasig jag var inombords. Och jag började vara den här duktiga flickan som alltid skulle vara engagerad i allt och som skulle hjälpa alla hela tiden. Det enda som var tufft var att jag gav så mycket hela tiden. Men jag var så trasig inombords, vilket gjorde att jag en dag bara inte orkade mer. En dag så kände jag bara att nej, jag vill inte leva i den här världen mer. Den här världen skulle se så mycket bättre ut utan mig, för jag förstör ju bara allting hela tiden. Under min tid i familjehem så hade jag en granne, en dam som hette Doris, som jag brukade gå in till varje dag. Och hon lärde mig att virka. Och hon lärde mig att göra så mycket. Och när jag var inne hos Doris så var jag så älskad. Hon tyckte om mig oavsett vad jag gjorde eller vem jag var. Och en dag under min tonårstid så sa hon till mig att Emily, jag ser att du kämpar. Och om du vill att ditt liv ska bli bättre och om du vill må bättre, då måste du se till att fixa det själv, för det är ingen annan som kommer servera dig ett bättre liv. Och när hon sa detta så blev jag jättearg. Jag kunde inte förstå hur hon kunde säga så till mig, för att det är ju alla andras fel att jag lider. Det är ju så många människor som har svikit mig. Men en dag när jag då försöker ta mitt liv, och efter att jag inte lyckades med det, och jag fick välja, vilken väg vill jag gå? Vill jag ha ett bättre liv? Eller vill jag bli fast i mina minnen och i mitt bagage? Och då tänkte jag just på den här meningen som Dori sa till mig. Att vill du ha ett bättre liv, Emily, så får du skaffa dig det själv. Och där och då bestämde jag mig för att jag ska minsann kämpa. Jag ska visa alla människor som har sagt under hela min uppväxt att fosterbarn blir som sina föräldrar och att det inte finns något hopp. Jag ska visa dem att det finns visst hopp. Jag ska visa alla människor att man behöver inte bli som sina föräldrar. Och jag bestämde mig för att kämpa för ett bättre liv. Och jag tog kontakt med sjukvården och jag kämpade verkligen för att få hjälp. För på utsidan såg jag ganska frisk och pigg ut. Vilket gjorde att det kunde vara svårt att förstå hur ont och hur trasigt jag var inombords. Och jag började rannsaka min insida. Jag började gå igenom minnen som jag inte har velat tänka på många år. Och det var ganska smärtsamt. Det var ganska fruktansvärt att ta sig igenom allt det här som har varit min största skräck. Men jag visste också att det var ett viktigt steg för läkning. Åren går och jag träffar min sambo. Och jag hade väldigt svårt att lita på människor. Jag trodde att om jag släpper någon in på mitt liv så kommer jag bara bli sviken. Och när jag träffade honom så var han så lugn och så trygg. Och jag kände mig så hemma. Och vi väljer att flytta ihop. Och efter ett tag så blir jag gravid. Och först är jag jätteglad. Först så känner jag verkligen så här att jag har fått den största gåvan i livet. Att få bli mamma. Men sen så smyger sig paniken på. Och jag bara kände att nej, men jag kan inte bli mamma. Jag har aldrig haft en mamma. Jag vet inte hur man gör. Och samtidigt så klingar alla människors ord i mitt huvud som de har sagt under min uppväxt. Att man alltid blir som sina föräldrar. Och jag ville absolut inte skada det här lilla barnet i min mage så som mina föräldrar hade skadat mig. Och jag hade verkligen en traumatisk graviditet. Och mot slutet så var jag så förtvivlad och så ledsen att jag till och med var villig att lämna bort mitt barn till någon annan för att skydda henne från mig. Och jag minns att på förlossningen så var det en barnmorska som tog tag i mitt ansikte och skrek till mig när jag hade panik. Att du ens bryr dig om det här barnet och att du är rädd att skada henne, Emily, gör att du kommer aldrig bli som dina föräldrar. Och när jag sen fick upp min dotter på bröstet så visste jag att jag absolut inte skulle kunna skada den här lilla människan. Jag visste att jag ska ge henne det bästa livet hon någonsin kan få. Och jag visste att jag kommer älska henne oändligt. För några år sedan så gick jag sorgbearbetning. För att jag ville verkligen ta hand om det här sista som skavde inom mig. Och jag trodde alltid att om du har andra känslor än att vara glad och lycklig, då är det något som är fel på dig. Och sen var det en psykolog som sa till mig att, men Emily, om du inte har ångestkänslor och om du inte har jobbiga känslor, det enda sättet att undvika det är genom att vara död. Och jag vill ju absolut inte vara död. Och det var väldigt skönt för mig att få veta att det är okej att ha känslor. För att jag trodde att jag skulle bli som mina föräldrar om jag hade andra känslor än att vara lycklig och glad. Idag lever jag ett riktigt Svenssonliv. Jag åker till mitt arbete, jag kommer hem, vi äter middag ihop, min sambo och min dotter och jag. Och vi lever efter rutiner och jag bara älskar det. Varje morgon så vaknar jag och kör ett mantra. Att jag funderar på vad för 5 saker jag har att vara tacksam för i mitt liv. Jag har väldigt mycket att kämpa med. Jag har mycket fysiska smärtor i min kropp på grund av min misshandel i min barndom. Och ibland kan jag ha många panikkänslor över till exempel att jag ska vara en dålig mamma. För att jag inte har haft en förebild i min mamma. Men jag vet också att det inte är sanningen. Utan jag vet ju att jag är den bästa mamman till min dotter. Och att jag aldrig kommer utsätta henne för de smärtorna som jag själv har upplevt. Och den här ryggsäcken som jag bär, den är så fruktansvärt tung ibland. Men jag vill inte att den ska ta över mitt liv. Jag vill inte fastna i den ryggsäcken och därför så tänker jag kämpa varenda dag för mitt eget välmående. Och jag har verkligen vandrat i det mörkaste. Och jag vill berätta för dig att det finns hopp för dig också. Det finns hopp för alla. Men man måste också vilja kämpa för det. Och det kan vara så himla tungt att ta sig igenom de här jobbiga känslorna. Men det är så himla värt det att komma ut på den där andra sidan. Att komma ut på den sidan när man känner att nej, men jag är bra nog. Och jag är fantastisk precis som jag är. Men jag har saker att kämpa med. Den största nyckeln i min bearbetning har varit att förlåta. Jag trodde när jag gick sorgbearbetning att förlåta skulle innebära att jag säger till mina föräldrar att nej, men det är okej det ni har gjort mot mig. Men ganska snabbt där så inser jag att jag förlåter ju inte för deras skull. Jag förlåter för min egen skull. För att jag inte ska gå och vara arg och bitter. För att då kommer jag fastna i min tunga ryggsäck. För det jag har varit med om är absolut inte okej. Det är inte okej att så många människor runt omkring i samhället har blundat istället för att göra en orosanmälan. Det är inte okej det mina föräldrar har gjort mot mig. Men istället för att fastna i det så försöker jag se att jag har en enorm möjlighet att kunna förändra. Att jag kan få dig att våga göra den där anmälan när du är lite orolig för ett barn ute i samhället. För det är så viktigt att anmäla. Och det är så viktigt att finnas där för alla våra barn och att se och höra dem. Och att faktiskt våga fråga hur någon mår istället för att ta på skygglapparna och blunda. Jag är helt säker på att om jag hade bott kvar några månader till hos min pappa så hade jag inte levt idag. För att han spårade verkligen ur. Och jag är så himla tacksam över att jag fick bli placerad och att mitt liv kunde räddas. Och att bli familjehem är ju en otrolig gåva. Att få ta sig an ett annat barn som behöver dig. Det kan vara jättekämpigt och fruktansvärt jobbigt. Men tänk vad mycket man kan ge. Det viktigaste med allting jag har här att berätta, det är att det finns hopp. Kommer du inte ihåg någonting annat av det jag sagt idag så vill jag verkligen att du ska minnas det. Att det finns hopp. Och jag vill att du ska minnas att du kan rädda liv genom att reagera och agera. Vi alla är värda att må bra och vi alla är värda att bli älskade. Och det vill jag absolut inte att du ska glömma. Tack så mycket för att du har lyssnat på min historia. Och jag hoppas verkligen att jag har gett dig några verktyg för att veta hur du ska agera. Ha det superbra och tack så mycket.
Du har lyssnat på Semesterpoddarna i vänliga Vetlanda-podden, en poddproduktion av Vetlanda kommun.